en podcast från Aftonbladet.
Hallå och varmt välkomna till vår podd En runda till. Oj, vad det knastrar. Så, den här podden är ju såklart döpt efter det som har pågått den här veckan, nämligen talmansrundor. Äntligen är det vår tur att ha ett namn som ligger i tiden. Det här är alltså Aftonbladets politikpodd med de politiska experterna Lena Melin, My Råvädder och lilla jag, Soraya Hashim. Och min första fråga är ju naturligtvis, nu när jag har experter vid bordet och vittnen, My och Lena, när har vi en ny regering? Jag vill ha ett exakt datum, tack.
10 oktober.
Ja, då får jag vara mer optimistisk. 5 oktober, säger jag.
Okej. Ikväll ska vi i alla fall utgå från det mest troliga, nämligen att Ulf Kristersson, 58-årig löpare och hundvän från Strängnäs, kommer bli vår nästa statsminister och att han är den som kommer bilda regering tillsammans med sitt lite brokiga gäng på högersidan. Vi ska alltså dissekera Kristersson som statsminister innan han ens har tillträtt. Så är vi. Vi tar oss friheter. Är ni med på det?
Absolut. Kör.
Toppen. Så. Vi är ju ändå på bokmässan. Då vill jag börja med att fråga, vilken bok bör Ulf läsa innan han tar sig an sitt nya jobb?
Ja, men han kanske behöver en paus. Och det han intresserar sig för mest, det är ju vader och löpning.
Det är sant.
Det är det han har pratat om mest nästan när man träffat honom nu under valrörelsen. Nej, men så att en någon slags coffee table book med livets bästa vador.
Svartvita bilder på...
I färg, svartvitt.
På diverse vader.
Någonting man kan meditativt bläddra sig igenom när man behöver en paus.
Vad säger du, Lena?
Nej, jag tycker jag ska läsa Ann på Grönkulla. Det var en av mina favoritböcker när jag var barn. Och det handlar om att ta sig igenom allehanda svårigheter. Ann på Grönkullas föräldrar är döda. Hon hamnar på barnhem. Sen hos en elak tant som har en snäll bror. Som gör att Ann överlever. Och hon har dessutom rött hår och fräknar och vill då inte ha det. Utan färgar håret svart, tror hon, eller vill hon, och det blir grönt. Men trots allt, hon växer upp, hon blir en bra människa, hon får massor med barn. Jag tror att det kommer att stärka Ulf och ta sig igenom hela Ann på Grönkulla-serien.
Får se om man lyssnar, jag hoppas. Kristersson har ju, innan det han gör nu, så har han varit marknadschef på Timbro. Han har varit kommunikationsdirektör på IT-företaget Connecta, styrelseordförande för Adoptionscentrum, socialförsäkringsminister 2010-2014 och massa andra stora, feta, chefiga roller. Utifrån det vi vet om hur han har varit chef tidigare, vad kommer utmärka hans ledarstil när han blir statsminister?
Han har ju inte varit så profilerad som ledare, varken som socialborgarråd eller socialförsäkringsminister. Mm. Så att den tid han haft blomma som så att säga, ledare, den högsta ledaren, det är de här åren som numera har blivit 5 som partiledare. Och då kan man väl inte säga att han har visat någon utpräglad ledarstil av något slag.
Det låter som att du beskriver välpapp. Är det det liksom vi kommer få?
Nej, men jag är inte blöt välpapp i alla fall.
Torr välpapp, jättemycket bättre.
Nej, men vad jag förstår är han ju väldigt bra på att delegera saker till andra människor. Det kan ju vara både en styrka och en svaghet om man ska vara statsminister. För det är mycket som ska delegeras, men sen måste man ju kunna ta de där svåra besluten när de landar i knät, när ingen annan har kunnat lösa problemen. Mm. Så vi återstår ju att se vad det går.
Och sen lär ju Ulf Kristersson ha svårt att bestämma sig.
Ja.
Vilket gör honom svårt att förhandla med.
Men det är också svårt att göra ett jobb om man har en chef som aldrig liksom säger vad man ska göra.
Det beror lite på vad man har för gäng. Hur starkt är gänget runt omkring? Och hur, liksom, om det finns outtalade viljor, om de är tydliga eller otydliga. Mm.
Men jag tror att det är väldigt viktigt att man kan fatta beslut som ledare.
Ja,
kan man inte, det kan man inte göra någonting.
Och det ser vi inte här.
Nej, men alltså han, jag har aldrig förhandlat med honom så att jag kan inte svara på det. Men de som har gjort det säger att han har svårt att bestämma sig. Det är dåligt.
Halt, låter det som. Nej. Men vilken egenskap kommer definiera honom som statsminister? Alltså blir det den här stränga, bullriga, tar han mycket plats?
Tar han mycket plats?
Loll. Nej, det gör han ju inte. Vilken egenskap? Statsminister-spice är han? Om man
nej, men jag tror inte han saknar egenskaper att vara liksom statsmannamässig. För att han är ju en sån här resonerande, talande, tänkande person. Så att jag tror i och för sig att han har ju aldrig varit någon så här stort fan av presskonferenser eller att kommunicera med journalister, så att det kanske blir lite färre av det, men att han är liksom ändå har ju det här liksom resonerandet i sig.
Kommer det bli ett problem för er att han inte gillar att snacka med journalister?
Nej, det är ingen statsminister. Statsministern har ju sällan tid att prata med journalister jättelänge. Men det som jag tänker är ett problem att vad statsmannen Messi är ju till slut väldigt ihåligt om man inte fyller det med någonting. Mm. Och om jag drar parallellen till att han i sitt installationstal som partiledare pratade om vuxna i rummet och sen har han på tjatat om de där vuxna i rummet men själv inte betett sig så, så är det ju problematiskt. Alltså man måste ju fylla någonting med saker. Orden måste ha någon slags klangbotten i verkligheten.
Ja, det är ju en sak hur han kommer vara, en annan sak hur han vill vara eller hur han vill framstå. Vilken chef, antingen verklig eller ur fiktionen, tror ni han vill vara som? Vem är hans liksom chefsidol?
Ja, men jag tror att eftersom han har snackat om förändring halva valrörelsen och vi vill förändra Sverige precis som Moderaterna, varenda parti som vill det, då måste man ju tro att det är Obama, change. Mm.
Jag tror att han ju vill se sig själv som en otroligt intellektuell människa. Jag har inga exempel på sådana chefer.
Från ditt egna liv. Från verkligheten.
Eller allmänt. Men så jag tror att det kommer vara det. Jag tror att han kommer försöka definiera det som att han är en, liksom, har en intellektuell pondus ändå. Och att det är en av hans styrkor. Ja. Vi får se hur långt det håller i politiken. Det kommer ju också bero på hur bråkig blir den här politiken under de här 4 åren. För att vi har ju sett nu de här, precis som Lena sa, att han har ju inte riktigt kunnat hålla den här vuxna i rummet masken, eller vad man ska kalla det, under de här liksom lite bråkiga politiska tiderna. Mm. Och om det nu blir 4 bråkiga år till så kommer den ju utmaningen att fortgå från honom. Och det tar ju över från det här liksom, det intellektuella, när man hela tiden behöver liksom kasta skit på varandra. Mm.
Så har du något namn?
Nej, det gjorde jag verkligen inte. Jag
har inga exempel. Du moonwalkade dig rakt ut ur min fråga. Du bara dansade lite lambada åt sidan och gick ut. Yeah.
Var på det.
Ah, ja. Okej, okay. Jag låter dig vara. Som du sa, Lena, Ulf har 5 års erfarenhet av att vara partiledare. Men hur stor skillnad är det på att vara det och att vara statsminister? Hur mycket måste man förändra sig eller anpassa sig eller bli någon annan?
Alltså en partiledare som inte är statsminister har ju väldigt lätt för sig jämfört med en som är det, både och. Statsministern måste ju ändå leda landet och se till att saker och ting händer, att riksdagen får får massa material att ta ställning till och besluta saker. Men som en partiledare i riksdagen utan regeringsansvar, då kan man ju ägna sig åt krypskytte hela tiden. Men samtidigt så är det ju så att människor röstar ju inte på krypskyttar, utan människor röstar ju på politiska program eller på en politisk inriktning, och det måste man ju jobba med också.
För han har ju en utmaning här. Ja. Precis som vi har hört de här 4 åren, utmaningen med januariavtalet. Det var ju för liksom, Socialdemokraterna att komma fram med den politiken de har. Och nu står ju Ulf Kristersson inför exakt samma utmaning. Han ska också jämka sin politik med andra partier. Och nu måste han ju visa i vad är den politiken är moderat politik. Och det kanske inte kommer att bli jättelätt eftersom man fokuserar på de områden där man är ganska överens. Så de kommer ju redan att drunkna. Brott och straff, energifrågan, alla de här. Och Så de måste ju hitta någonting annat och definiera. Och den moderata politiken har ju nästan bara handlat om migration och lag och ordning. Så vad utanför det ska de profilera sig i för att kunna bli tydligt, liksom ett tydligt parti då när de ska samarbeta i en regeringsställning? Det är ju en utmaning.
Men just det här då, liksom att gå från partiledare till statsminister, hur har det liksom... Har ni något exempel på när man har sett en tydlig skillnad på en person som har varit partiledare sen när den har blivit statsminister?
Jag tar det.
Nej, men det kommer ju andra rummet att de är partiledare när de är statsminister eller faktiskt också minister i en koalitionsregering. I regeringen så måste man ju ta hänsyn till alla ingående parter och man är... Av det enkla skälet att regeringen måste vara överens i varje fråga som den fattar beslut om. Så det är ju en väldig skillnad jämfört med opposition där man ju kan skita i att vara överens med någon överhuvudtaget.
Mm. Sen finns det ju en stor skillnad för människan som blir statsminister. Och det är ju att man måste dels... Till exempel Magdalena Andersson var ju finansminister och hade liksom ett politiskt område. Sen måste man ju bli allmänpolitisk när man blir statsminister och partiledare också i och för sig. Och så måste man också ha en viss tillgänglighet. Alltså det blir ändå förändring i hur man ska relatera till media till exempel. Så att, och det tycker jag har varit rätt stor skillnad när de har gått från att vara partiledare till statsminister.
Men henne var det ju också att hennes rykte hela tiden föregick henne. Jag hade inte så bra koll på henne innan hon liksom började nämnas som att hon skulle vara den som skulle ta över. Och då var det ju så himla mycket om att så här, hon är tjurig, hon har massa humör, hon vill bråka, hon ger sig inte, hon är envis. Alltså, de där egenskaperna tycker jag ändå inte jag sett så mycket när hon har varit statsminister. Är det någonting hon har slipat ner?
Jag skulle säga att hon är ganska konfrontativ för att vara statsminister.
Nej, men alltså jag förväntade mig liksom något jättehårt.
Ja, men om du jämför med hennes företrädare så kan jag nog säga att hon har varit ganska missilartad.
Ja. Jo, det är i och för sig sant. Där är vi kanske tillbaka
och
på väggen.
Och nu kan vi ju påpeka när vi ändå sitter här att det är det där rummet bakom den där väggen som hon valdes.
Är det sant? Alltså vi, precis här.
Ja. Exakt, vi får ju så här flashbacks när vi sitter här. Att de här människorna blinkar bort och så är det bara sossar överallt. Som bara dyker upp. För det var sist vi var här så var det det. Då satt man här ute och bara andades ut. Men det bara malde där inne.
Aha.
Stenar och så ont så vajtar.
Vi kanske kan komma förbi security sen allihopa och smita in och kolla och se hur det ser ut. Vad heter det? En sak som jag är nyfiken på också är ju Kristersson i världen. Han ska ju också representera Sverige för alla andra länder. Hur ser ni hans förmåga att lyckas representera oss internationellt, Lena?
Jag vet inte. Han har ju absolut ingen internationell profil förutom att han har varit ordförande i Adoptionscentrum. Och då handlar det ju mycket om relationen till Kina.
Ja.
Men jag har faktiskt ingen bild av det.
Har du någon bild med?
Nej, faktiskt inte. Jag tror aldrig jag har hört honom prata om.
Kan han prata engelska?
Förutom NATO. Men mycket fokusen kommer ju vara NATO för honom. Det är ju ändå en moderat profilfråga.
Ja, och sen så är han ju tvungen att profilera oss i EU-frågor eftersom nu är det ju bara 3 månader kvar innan vi är ordförande i EU.
Ja.
Det är mycket han ska göra nu, den här hösten.
Bråda dagar. Så... En viktig fråga för Kristersson naturligtvis är ju det här med lag och ordning som du var inne på. Under själva valrörelsen så bad han ju röda väljare att låna ut sin röst till honom för att han skulle då stävja brottsligheten. Kommer han lyckas ordna upp alla brott under de här 4 åren som han har lovat?
Nej, men om man säger att hans löfte är förändring eller jag vill få saker gjorda. Då har han ju satt målen ganska högt och det här är ju ett prioriterat område så att på något sätt så måste det ju hända någonting för att han inte ska stå där med sin tvättade hals.
Alltså han kan ju bara gå tillbaka till sig själv, att han själv sa det här kommer ju ta 2 decennier att reda ut. Det var kanske ett svagt ögonblick innan valrörelsen verkligen kickade igång.
När han bara, jag fixar detta på 4 år, ja. Boom!
Nej, men jag tror inte heller att de kommer behöva göra någonting som att det ska vara något dramatiskt. De kommer ju bara det blir en siffra färre dödsskjutningar så kommer det ju vara en politisk seger för honom, tror jag.
Nej, men tänk alltså, om alla inte... hade det så på jobbet. Bara det var så här mycket bättre än förra året så är man nöjd. Ja. Okej, men hur mycket hinner man göra egentligen på 4 år? Alltså hur mycket kommer han konkret hinna göra på 4 år med den här frågan?
Ja, man kan hinna göra ganska mycket. Det har ju legat ganska mycket i pipeline som liksom kickar in. Och det har gjorts ganska mycket under de här 4 åren. Ju. Och det kommer ju vara, alltså det kommer hända saker utifrån de åtgärderna också.
Finns det en risk då att han tar åt sig äran för saker som motsatta sidan har genomfört?
Men Soraya,
nej, men
vi har ju nu har vi pratat, hur gör politiker Soraya?
Ja, de vänder taket till sin fördel.
Ja, nej, men det är ju absolut. Det är ju allt någon annans fel. Ja,
och då om Socialdemokraterna kommer att säga att det var faktiskt vi som la fram hur många förslag det nu var. 70 straffskärpning och allt vad det var. Så kommer Ulf Kristersson säga att det hade ni aldrig gjort utan oss.
Ja, just det. Så man gör allt man kan för att ta åt sig credden av allt som sker.
Såklart.
Oavsett om det var tack vare dig eller inte. Egenskaper att lära sig ifrån på arbetsmarknaden. Ulfs akilleshäl, kanske den mesta akilleshälen av alla, är ju att Sverigedemokraterna nu mer är större än Moderaterna. Hur mycket kommer hans statsministerskap präglas eller kanske till och med plågas av Jimmy Åkesson?
Jag tror inte att det kommer att plågas mer än att liksom självkänslan kommer vara något stukad, och att det också kommer vara förmodligen, eller kan bli så att om det blir politiskt turbulent under den här mandatperioden, att han kommer att plocka in Sverigedemokraterna möjligtvis i en regering. Så att jag tror att det som egentligen framförallt händer nu, det är ju att det är 4 år in emellan innan vi kommer till valet 2026, som ju är den gyllene graalen för Sverigedemokraterna. För det är då de säger att då kommer de att sitta i regering. Redan på valvakan så var det ju liksom 2026 som skanderades, för att nu är första steget verkligen taget mot det här liksom, att de kan sitta i en regering. Så jag tror att det mer kommer präglas av att de ska skaffa sig erfarenhet och kommer att se till att det finns ett samarbete som är så starkt och förtroendefullt att de kan komma in i regeringen 2026. Om de inte gör det innan.
Men så just nu är vi ändå i en situation där det förhandlas, alltså det förhandlas för fullt om regeringsbildningen mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. De här 4 partierna har i alla fall i slutet av valrörelsen agerat som i princip bästis och bundis. De har ju liksom inte tagit repliker på varandra i debatter. Det har inte varit så mycket tjuvnyp och så, generellt säger jag. Samtidigt som vi kommer från en jättestökig mandatperiod där det har varit misstroendeförklaringar och otroliga nivåer av jidder. En naturlig fråga blir ju då, blir det 4 år för Kristersson, eller kommer det här projektet att paja om några månader?
Det kan inte vara månader, tror jag inte. Men det kan mycket väl paja om något år eller så.
Ja, för du skrev ju det om stämningen i riksdagen och hur de har det. Alltså, känns det som att de har lärt sig någonting av de senaste 4 åren?
Det får man ju hoppas. Men det som jag tycker är intressant mellan den här som du tog upp i början, eller alldeles nyss, men det är den här relationen mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna och de andra 2 partierna, det är ju att Ulf Kristersson kommer att som statsminister vara tvungen att dansa efter Jimmy Åkessons pipa. Ja. Annars så går det inte deras förslag genom riksdagen. Det är samma sekund som Jimmy Åkesson hotar med att göra gemensam sak till exempel med Socialdemokraterna om till exempel bibehållen A-kassa, då blir det som Jimmy Åkesson vill utan att Ulf Kristersson vill det. Så att det här, Ulf Kristersson kommer, har jag inte skrivit själv, men stått i en rubrik till en artikel som jag skrivit, eller jag kanske skrev det själv också, eller jag kommer inte riktigt ihåg. Det ska att Ulf Kristersson kommer få ett helvete, och det kommer han få, för han kommer inte att vilja göra som Jimmy Åkesson jämt och ständigt. Men vill han sitta kvar så är han så illa tvungen.
Och det här... på ett sätt kanske det blir lugnt. Det finns inga alternativ, då brukar det ändå lugna ner sig lite.
Ja, men jag tänker att det här spelar in i precis det du sa. Att det är ju en jättefördel då för Sverigedemokraterna 2026, för då kan de ju också visa sina väljare, kolla alla de här sakerna vi fick igenom.
Ja, eller som vi såg till att vi fick igenom, kan man också säga.
Ja, men visst. Ja,
jag delar Mys uppfattning om att de ser de här åren som en läroperiod när de ska liksom lära sig att ta steget in i maktens boningar och för att sen vara redo att göra det efter nästa val.
Mm. Så hur... Det här är min mognaste fråga ikväll. Hur gråhårig kommer Kristersson att bli under de här 4 åren?
Ja, men det finns ingenting som lite hafa inte fixar.
Det känns som att vi säger något mer.
Vi säger ju redan att han redan fixat sitt gråa hår.
Han går till frisören och färgar det. Ja. Och det kommer han fortsätta göra. Så att vi vet inte hur gråhårig han kommer bli.
Men Lena hade ju en skräll här innan när vi pratade om grått, gott hår. Om att Löfven också färgade håret.
Ja, eller jag skulle... För det såg man i alla fall i riksdagskammaren som har ett väldigt avslöjande ljussken. I alla fall när man sitter på pressläktaren. Mm.
Och där kan man se helt enkelt att vissa färgar håret, andra gör det inte.
Ja.
Hörrni, lite snabb frågor bara. Jättesnabba frågor. Vem är Ulf Kristerssons främsta nemesis?
Magdalena Andersson.
Vem blir hans oväntade vän?
Ingen.
Vem kommer lägga fällben för dem?
Alla som har möjlighet.
Och vad behöver han mest av allt för att klara 4 år?
En härlig löprunda på morgonen innan han går till jobbet.
Varje morgon släpps han ut i skogen och vallas.
Nej, jag tror han måste hålla på och smickra Jimmie Åkesson. Efter löprundan får han ringa Jimmie och säga: "Gud, Jimmie, jag såg dig på tv igår. Gud vad bra du var."
Det kommer att hända. Vi ska byta ämne.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ska jag säga vad som inte saknades under den här valrörelsen? Dumheter! Jag vill veta vilka tilltag som ni tyckte var de absolut dummaste. Låt oss rama in dem som minnen från det överlag jättekonstiga året 2022. Sen kanske bränna de här minnena, jag vet inte. Men vi gör en lista. My, du kan väl börja. Vad tycker du var det dummaste?
Det finns ju bara en etta.
Aha.
Det är att presentera en falukorv i radio under en partiledardebatt. Och säga, det här är ett sushen av en falukorv. Jag var ju där, så jag såg den och ändå tyckte jag att det var dumt.
Jag ska säga detta, My tog en bild på detta och skickade ett sms till mig. Hon står med en falukorv i näven och vevar. Men
ja, det var mycket
hon...
att ta in.
Fattar hon vad hon gjorde? För att hon känns ju, Ebba Busch alltså, som vevar med en falukorv i Ekots partiledardebatt. Förstår hon?
Ja, hon är ett geni.
Ja, men det är det jag tänkte. Hon fattar väl att folk kommer reagera på att hon vevar med en falukorv i just radio.
Geni.
Det är så,
ja.
Eller hur? Ja. Sen vet jag att det var mycket snack om att den där falukorven, hon sa att den kostade jättemycket pengar nu för tiden, men så hade hon liksom gått och köpt den dyraste falukorven.
Alla väljer sin falukorv.
Alla har rätt att välja sin egen falukorv. Lena, vad tycker du var riktigt dumt från årets valrörelse?
Jag tycker det var ganska mycket. Men en av de dummaste sakerna var väl att i SVTs partiledarintervju så dissekerades ju Ulf Kristerssons utsaka om att 700 000 människor av utländsk härkomst står utan egen försörjning och lever på bidrag. Och man kom fram till att siffran absolut inte var så där hög. Och det höll han med om så länge programmet pågick. Men sen glömde man bort alltihopa och fortsatte att säga att det var 700 000 dag ut och dag in. Och på något sätt hade det hela då... Ja, det var ingen som orkade mer. Ingen sa något. Han fick hålla på.
Alla bara kom upp.
Ja, 700 000. Vad kände ni när SVT liksom debankade de här 700 000. Tyckte ni det var pinsamt eller blir ni taggade på sånt?
Ja, men det var ju underhållande, tycker jag.
Ja, och jag försökte också skriva ner de här siffrorna så att jag skulle kunna räkna själv, för jag litar inte på att SVT vet det.
My, har du något mer exempel från dumheter?
Ja, jag tyckte att det här Magdalena Anderssons uttalande om Somalitowns var riktigt dumt.
Den sved.
Ja, det var ju dumt för att det var ju ett sånt typ ett pansarskott i foten på sig själv när man är socialdemokrat. Sen visade det sig ju att hon hade tagit det spontant. Hon hade pratat om Chinatowns och Italien, Little Italy, och sen så bara kastat ur sig Somalitown. Problemet är ju att hon fick ju sen åka till Tjärna Änga. Jag var med på den resan, för vi får ju åka med ibland på bussar och sånt där. Och där då försöka prata om hur hon inte alls menade Somalitowns, och för Tjärna Änga har ju det väldigt stor somalisk befolkning. Och att de ändå ska rösta på Socialdemokraterna, vilket de ju gör ganska stor utsträckning. Och så gjorde de inte riktigt det i samma utsträckning i det här valet. Det var riktigt dumt. Tråkigt.
Lena, har du en till?
Det har jag säkert, men jag har glömt bort dem. För du får ge mig en ledtråd, för vi gick ju igenom
våra... Ja, men du är ju... Du tycker ju alltid det är väldigt irriterande när folk ska hålla på och veva om saker i riksdagen som misstroendeförklaring.
Ja, just det. Det tyckte jag var bland det dummaste. Absolut. Och det var den här misstroendeförklaringen som Sverigedemokraterna väckte mot Morgan Johansson. Och där var det så att det hängde ju bara på en röst för att Morgan Johansson skulle bli bortröstad från ur regeringen. Och sen så trappades konflikten upp och Magdalena Andersson sa att nej, det här är inte en misstroendeförklaring som riktar sig bara mot Morgan Johansson. Han företräder bara regeringens politik. Röstar ni bort honom, röstar ni bort hela regeringen. Så det var ju världskrig i riksdagen, kan man säga. Och sen kommer då det som jag tyckte var urdumt. Och det var att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna hoppade på Sverigedemokraternas tåg och sa att ja, men vi kommer också rösta för att bli av med Morgan Johansson. För han har varit en urdålig justitieminister i 8 långa år. Och han har varit, varenda dag på jobbet så har han varit liksom en katastrof. Och det kan man ju tycka. Men varför man då ska vänta med att göra någonting tills mandatperioden är slut, det är ju helt obegripligt. De borde ju ha ingripit redan efter ett år, eller allra längst, eller om de hade varit slöja bara efter 2 år för att bli av med denna odugliga person.
Ja, men det är de här liksom extrema stormarna i en kvart. Ja. Och sen så bara, nej, det hände ingenting. Han fick inte gå avgå, ingenting hände. Sen har vi ju ett exempel som hade kunnat...
Ja, men det här är någonting jag har irriterat mig på.
Ja, nej, men det hade kunnat gå så jäkla illa. Ja. Varsågod.
Alltså, under valrörelsen så kan ju parti göra dumma kampanjer ibland. Och Miljöpartiets kampanj att stå i cykelfåran vid Slussen i Stockholm. Den farligaste cykelbiten typ i hela Sverige. Livsfarligt. Jag tar mig knappt in där själv i rusningstrafik.
Nej, men det är bara så här...
Och liksom stå där för att high-fiva cyklister... Alltså förlåt, är det någon stockholmare här? Stockholmare är ju så elaka i trafiken. Jag hade liksom aldrig vågat sträcka in en hand i stockholmare som kommer cyklande.
Det är så jäkla
farligt. My god!
Jag såg en annan miljöpartist precis där jag bor som också stod och liksom vevade ut armen. Jag tog världens omväg.
Den fick ju sig väldigt stort genomslag med tanke på att det var en väldigt liten kampanj på ett väldigt specifikt ställe på en väldigt liten plats i Sverige.
Ja,
så att absolut, PR också kanske. Inte för ni, men bra PR-strategi.
Good for you.
Ja.
Hörrni, My och Lena, tack så hemskt mycket för ikväll. Vi är tillbaka med en alldeles vanlig podd på torsdag, och den kan man ju lyssna på där poddar finns. Vi som gör det här programmet är som alltid vår eminenta producent Olivia Svensson, som är kingen av den här podden. Experter My Råväder och Lena Melin, och jag heter Soraya Hashim. Thank you, Göteborg!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.